Det är måndagen den 24 november. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna ska ni vara till oss. Välkomna till en ny vecka med Ledarredaktionen. Idag ska vi åter prata om Rysslands krig mot Ukraina och utvecklingen där. För i slutet på förra veckan läckte ju en ny variant av amerikansk fredsplan ut. 38 punkter, så enligt de flestas bedömningar, i huvudsak gick Ryssland till mötes. President Zelensky höll ett mycket allvarligt och känslosamt tal till nationen och diskussionerna har fortsatt under helgen, bland annat har han mötts i Genève. Europa har haft egna konferenser, lagt fram eget förslag och idag på morgonen möttes också EU-ledarna. Och samtidigt fortsätter det då förstås de ryska angreppen mot civila i Ukraina. Dramatiska dagar alltså. Vart är utvecklingen då på väg just nu? Vad är bakgrunden till det här amerikanska initiativet? Hur och varför har det tagits fram? Kommer USA verkligen att vilja driva igenom det mot Ukrainas vilja? Och vad tänker Ryssland i frågan? Det ska vi diskutera idag. Jag är glad att hälsa två gäster välkomna. Nämligen Jan Hallenberg, professor emeritus i statsvetenskap vid Försvarshögskolan och seniorforskare vid Utrikespolitiska institutet. Varmt välkommen hit, Jan.
Tackar, tackar.
Och så min kollega på redaktionen, Olle Ehrenkrona. Varmt välkommen hit också, Olle.
Tack, tack.
Jaha, vi ska börja med att prata om det förslag som då lagts på bordet, framtaget av Trumps ombud Steve Witkoff, vars innehåll då kom ut slutet på förra veckan. Jan, vi ska börja med dig. Kortfattat, innehållet i det här förslaget, hur skulle du vilja beskriva det?
Jag skulle beskriva det som ett amatörmässigt förslag som är väldigt inriktat på ryska intressen och förfärligt negativt för Ukraina. Och det är slående, tycker jag, som håller på med amerikansk utrikespolitik i mer än 45 år, att USA kan släppa ifrån sig ett sånt uselt genomarbetat dokument.
Mm. Min uppföljande fråga var om du håller med om det många bedömare har sagt, att förslaget är huvudsakligen till Rysslands fördel, men det har du redan besvarat. Så vi tar Olle Witkoffs förslag, vi har fått veta om det. Vad säger du om det?
Alltså Witkoff är ju en brevlåda där Putin stoppar i sina synpunkter och sen skickas de vidare till Vita huset där de då adopteras av presidenten och vicepresidenten. Det är ju så det går till och så det har gått till den här gången också. Det här är ju ett största hemlighet tillkommit förslag. Det är fullt i enlighet med den tidigare Trump-administrationens Ukraina-fientlighet. Allt ifrån retoriken i valrörelsen och i förra valrörelsen också för övrigt till misshandeln i ovala rummet. Och nu så ser vi då ett nytt förnyat attentat mot Ukrainas suveränitet. Och jag delar helt Jans uppfattning om kvaliteten på det här dokumentet. Och det är en av de mest slående sakerna. Det är ju den stupiditet som präglar både förslaget och processen.
Mm. Jan, Olle säger att det här är ett brev från Kreml egentligen där Witkoff agerar ombud och inte så mycket mer. Är det så illa?
Ja, jag fruktar det. Jag ser några amerikanska inslag från en fastighetsmäklare, en fastighetsmiljardär som Witkoff. Man kan sälja och byta saker. Men de försäljningarna och bytena är ju också till ryssarnas fördel. Till exempel det här med de frysta ryska tillgångarna. De kan användas hur som helst tydligen utan att de europeiska länderna som ju sitter på pengarna har något att tala. Så att det är också väldigt märkligt.
Okej, men då har vi börjat med... Ja, Olle, vill du lägga till någonting här?
Nej, men jag skulle säga att jag tycker det är viktigt att komma ihåg var vi är nu. Vi är i en situation där USA har stuckit kniven i ryggen på Ukraina och övergett Ukraina på viktiga punkter. Man ger inga bidrag, monetära bidrag, och man ger inga vapenbidrag, utan man låter i nåder Europa köpa vapen och sen skänka till Ukraina. Det är alltså så att den kniv som har stuckits in i ryggen på Ukraina, nu diskuterar vi om amerikanerna ska få vrida om den eller inte. Vi är inte i närheten av några seriösa förhandlingar med Ryssland. Vi talar inte om en fredsavtal. Vi talar om ett nytt försök från USAs sida att råna Ukraina.
Jag tror inte alla lyssnare har riktigt hängt med på den här processen. För i våras var det ju mycket prat och det framställdes som skarpa försvar då. Olle påminnt oss om den här utskällningen i Vita huset och sådär. Och då fick man ju nästan intrycket av att avgörande stod för dörren. Men nu har det ju gått ett halvår när man inte har hört så väldigt mycket av vad som har hänt och Witkoff har varit ute och rest och sådär. Alltså, vad har skett under det här halvåret? Olle, vet vi det?
Nej, alltså dels har ju då amerikanerna ägnat sig åt att gasa mycket. Va? Men sen har det ju varit då, ända sedan Alaska har det tydligen varit under hans förhandlingar mellan, eller förhandlingar ska vi inte tala om, men det har varit diskussioner där Ryssland har kunnat skicka in sina förslag till USA. Det vi har sett nu, det är ju det här, va? Och det här var ju hemligt. Det var ju inte bara så att Europa ställde sig sidan, Europa skulle undanhållas information om detta. Mm. Och det är ju naturligt att jag säger att det är förfärligt egendomligt för tanke på att det är Europa som sitter på pengarna, men det är ju också, man ska göra klart för sig, detta är ju USAs allierade.
Mm. Jan, hur tolkar du processen sen Alaska-mötet då i slutet på sommaren? Det har ju gått några månader då inte så mycket har hänt, men vad är det som har skett bakom kulisserna då, tror vi?
Jag tror precis som Olle att bakom kulisserna så har de här framförallt herrarna Dmitriev, den här ryska sändebudet, och Witkoff talat med varandra. Och vi vet ju inte exakt hur detta har gått till. Men det här är någon sorts uppfattning, någon sorts underhandsdokument som de där båda herrarna var överens om. Mm. Och sen läckte det. Och då blev Trump tvungen att ta ett ställning och sa han att han ligger bakom det här. Och sen tog det hus i helsike på grund av just det vi har sagt, vi har karakteriserat det. Oacceptabelt för Ukraina, oacceptabelt för EU. Och nu är det oklart vilket ställe vi ligger.
Jag vet varför det läckte. Var det en avsikt läckta för att liksom testa terrängen? Eller kom det ut av någon som var kritisk mot det? Vad tror du?
Vet ju inte, men Witkoff har ju skrivit något yttrande på nätet som sedan togs bort. Det här måste ha läckts av K. Och K, det är ju när Kirill Dmitriev. Så att jag skulle väl gissa att det är den ryska förhandlaren, en citationstänkare, som har läckt det här dokumentet. Återigen, innan det var ens i närheten av ett acceptabelt och färdigt förslag.
Mm. Vad är din uppfattning om det, Olle?
Det finns olika uppgifter. Det finns den som Jan säger, det är ryssarna. Den mycket ansedde forskaren Lawrence Friedman hävdar det också. Det finns andra som säger att det inte är ryssarna. Och för det talar väl effekten av det, för det här har ju varit väldigt skadligt för den ryska positionen.
Ja, precis. Jag undrar, vad skulle ryssarna ha för intresse av att väcka eller lösgöra sådana här uppgifter som är så anstötliga för många i väst?
Det finns två skäl. Ett är att etablera ett fait accompli, ett faktum på marken. Det andra är att den ryska mentaliteten, den är ju inte att åstadkomma saker utan att förstöra och skapa oenighet och kaos. Och det, är vad man, det har man ju lyckats med i stor utsträckning.
Ja. Mm. Ja, okej. President Trump har ju i vanlig ordning varit ute och sagt, gett skiftande besked. Det har varit tweets och uttalanden, återigen i vanlig ordning, så går det lite olika håll. Jan, vad skulle du säga, det vi har fått från Trump sen den här planen eller dokumentet läckte, vad säger det?
Ja, det första var väl hans reaktion där då Ukraina uppenbarligen var missnöjda med det här. Då säger han att ukrainarna är otacksamma än en gång. Efter det att Zelensky tiotals gånger sagt hur oerhört tacksamma ukrainarna är. Och det är ju en så typisk Trump-reaktion då när han är besviken. Och sen när han har hört lite nyheter från Genève-förhandlingarna som ju var i helgen, så säger han att det kan hända någonting positivt. Så att det är väldigt svårt att veta vad som kan hända. Jag är väl dock en nyans lite mer positiv än Olle. Jag tror att det finns möjligheter att man ur det här trots allt kan få fram någonting som från europeisk och ukrainsk synpunkt är relativt acceptabelt. Men sen är nästa fråga, kommer ryssarna verkligen acceptera det? Det är en helt annan fråga som jag tror är väldigt oklart. Eller jag skulle tro att de inte kommer att acceptera något som är acceptabelt för Ukraina.
Nej, det är kanske svårt att tänka sig. Om vi tar en uppföljningsfråga direkt på det. Vad skulle det kunna vara som skulle kunna vara acceptabelt för Ukraina och Europa? Vad ser du framför dig då?
Ja, det har ju läckt ett europeiskt förslag som liksom är baserat på det amerikanska men som är väldigt annorlunda då. Som till exempel framhåller med de här frysta pengarna att det kan inte beslutas utan att Europa är med på vad som ska ske. Och amerikanerna kan inte ägna sig åt det på egen hand. Och det ska inte finnas några gränser för det ukrainska försvaret. Så det är ett antal olika punkter där det blir mycket bättre för Ukraina. Till exempel så måste enligt det här förslaget man ersätter Ukraina fullt från Ryssland innan de pengarna kan släppas från de här fonderna. Mm. Så att här finns, tror jag, möjligheter ändå till framsteg. Men, och det är ju Vad jag kan se hittills, samtidigt tror jag att det här är dokument som håller på att förändras, men det är ett ganska relativt skickligt europeiskt svar på det amerikanska, ryska, konstiga förslaget som för det i rätt riktning. Sen kan vi diskutera om det är tillräckligt mycket i rätt riktning eller inte.
Okej, men ändå viss optimism. Var tror du, Olle, att man använder Europa utgår från det här som en boilerplate och så gör man om viktiga saker som ändå gör att det skulle kunna bli accepterat? Är det en framkomlig väg, tror du?
Ja, alltså jag håller ju med Jan om att europeerna har ju agerat skickligt. Det så är det. Och man har svarat skickligt på det här, och även Ukraina. Men vi ska göra klart för oss att det här kommer ju inte ryssarna att acceptera. Utgångsläget är att ryssarna vill inte ha, Putin vill inte ha fred, han har inte ens velat ha vapenvila, utan han vill fortsätta kriget, och det är det som har varit defaultläget hela tiden i den här processen, och det är därför som amerikanerna har ägnat sig åt ägna sig åt utpressning mot Ukraina hela tiden, för de är de svagare parten, och personer med den moraliska halt som Trump och Vance har, de går direkt på de svaga och hotar dem. Det är så man gör. Så att det vi är inte i närheten av, alltså vi behöver inget nytt ramverk för fred. Vi har det. Vi har Helsingforsavtalet, vi har Parisstadgan, vi har OSSE-statuterna och vi har FN-stadgan. Det är ramverket för fred. Det som amerikanerna eller Witkoff har hållit på med, det är praktiken ett ramverk för fortsatt krig. Och jag har väldigt svårt att se att, även om det kan bli så att det här är ett dokument där USA och Europa kan enas om att så här ska Ukrainas förhandlingsposition kunna vara från början, så är vi ju inte i närheten av att ha någon överenskommelse med Ryssland.
Mm. Ja, det lät som att den optimism du lät spira, den tog Olle död på där. Vad tänker du då?
Ja, men jag håller nog med om det här analysen. Men bara, min optimism grundar sig på att det har skett ett närmande mellan USA å ena sidan och Ukraina och övriga Europa sedan dokumentet läckte. Mm. Det är det jag ser positivt. Jag fruktade ett tag att det skulle bli totalt brott mellan USA och Ukraina. Och det är ju ännu värre än den situation vi är i nu. Om amerikanerna upphör med att ge sin underrättelseinformation och inte längre säljer de här vapnen som NATO-länderna i Europa bekostar, då är det riktig katastrof.
Mm. Olle?
Nej, men jag tror inte vi så en sån här. Jag håller med Jan om att det här är Europa vill inte ha en antagonistisk relation till USA, det vill inte Ukraina heller, och därför så tonar man ner retoriken och ägnar sig åt substansen. Men det finns ett antal saker som jag tycker är väldigt illavarslande. Och det första är att amerikanerna återkommer till detta. Och jag ska gärna säga att den som jag känner är drivande här i Vita huset, det är Vance. Och Vance har inga svårigheter att manipulera Putin. Sen så kommer då Rubio in i bilden och kör substansförhandlingar med europeerna och kan tala med Trump, och då blir Trump lugn. Va? Men det är hela tiden Vance som uppträder som Duracell-kaninen. Han kommer tillbaka hela tiden.
Är det här en fortsättning på utskällningen och scenen i Vita huset vi fick se i våras?
Ja.
Så den amerikanska positionen har egentligen inte ändrats sedan dess?
Nej, inte Vance position. Och tecken på det är ju den här tweeten eller True Social-inlägget som Trump gjorde igår. Va? Där han klagade på att Ukraina visade sån otacksamhet. Det var ju precis det spåret som Vance körde i ovala rummet. Va? Mm. Så att jag anar verkligen att det är Trumps Vance som driver det här. Han tycker inte om Europa, det vet vi. Och han är väldigt okunnig. Och han är ju naturligtvis en amatör också i det här. Och sen har han använt Witkoff som instrument och sen så kör han Trump. Och avsikten för Vance är att bli president.
Vi testar den analysen med dig, Jan. Olle säger två saker här. Dels att det är Vance som är drivande och dels att hans position har egentligen inte förändrats sedan han skällde ut Zelensky under sådana former i våras i Vita huset. Att den amerikanska positionen, eller Vance position, är densamma. Vad tror du om det?
Jag håller med om nummer två. Jag håller inte riktigt med om nummer ett. Jag tror att det är mer kaotiskt än så. Alltså det problematiska är att processen inte är riktigt styrd någonstans ifrån. Vance är en av spelarna. Witkoff är en annan spelare, Rubio är en spelare och Trump är en spelare. Och Trump sätter ju liksom sin stämpel sist och slutligen. Men det är ju, flera av de här herrarna är ju väldigt amatörmässiga med Witkoff i spetsen och Trump för det andra. Den som är den skickligare spelaren av dessa är ju rimligen Rubio, och det är ju oklart tycker jag vilken position han har. Mm. Men man såg ju väldigt tydligt igår vilka positiva signaler han ville sända flera gånger. Det här är den bästa dagen sedan vi tillträdde i Vita huset för 4 månader sedan, säger han. Och då, det är ju att hans vilja att gjuta olja på vågorna i den här relationen som vi mellan USA ena sidan och Ukraina och Europa och andra sidan. Men alltså, det är ett jätteproblem, Olle, att processen är så illa kontrollerad och så illa koordinerad. Jag tror inte att det är någon som riktigt håller i tyglarna.
En fråga till dig ytterligare, Jan. Jag skulle be om ett historiskt perspektiv här. Amerikanska politiker är ju ofta amatörer. De kan ha varit skådespelare eller militärer eller jordnötsodlare och så vidare innan. Om du jämför det historiskt, är den här administrationen betydligt mer amatöristisk än vad vi tidigare sett?
Ja, jag anser nog att det här är den mest amatörmässiga administrationen jag har sett sedan jag började på allvar 1979 med det här.
Okej. Okay. Olle, du...
Ja, nej, men det är ju så naturligtvis.
Mm. Och är det för att man inte har fackmän, man har inte riktigt diplomater?
Det finns inte en enda person som har en aning om någonting om Ryssland i Vita huset. Mm. Alla som kunde är ju borta. Rubio kan ju utöva inflytande som utrikesminister i en sån här situation. Det kan han, och det har han väl gjort så gott han har kunnat. Va? Problemet är ju att det är ju inte beständigt, för det är ju som Jan säger, det är ju ett kaos. Mm. Det är kaos som styr. Och alla som varit i närheten av att få politiska maktpositioner, de vet ju att det man måste kunna är att vårda sina institutioner. Det är ju som att ta över en gård. Man måste kunna vårda den. Här finns ju ingen som kan vårda någonting. Utan Trump är ju bara inne på att tjäna egna pengar. Det är ju ett korruptionsgäng som har tagit över. Och som dessutom då är okunnigt och slarvigt och uppför sig som revolutionära regimer. Det finns inget konservativt i den här administrationen. Det är bara revolutionär tokstolleri.
Jan, vill du komplettera någonting där?
Ja, alltså, förutom då inslagen av korruption som tyvärr förekommer, så är det ju Trumps vilja att få det här fredspriset. Han är helt förhäxad i detta, och han kommer då säga att det här är den 9:e freden jag skapar om det nu blir en fred, vilket ju är utomordentligt tveksamt. Så att jag tror att det är en viktig drivkraft för Trump också, men han struntar i detaljerna och han kan oerhört lite om relationen mellan Ryssland och övriga Europa, framförallt Ryssland och Ukraina.
Mm. Ja, Olle.
Ja, nej, men Thomas Friedman föreslog ju att han skulle få ett fredspris.
Mm.
Han har en lång artikel om det i New York Times. Och han tycker han ska få det så kallade Chamberlain-priset. Och något ligger det i detta.
Instiftat 1938, misstänker jag.
Och jag är övertygad om att han kommer bli jätteglad.
Mm.
Han förstår inte vad han får då.
Nej, okay. Men han får ett pris. Vi ska gå över lite till Ukrainas svar. Som jag sa höll ju president Zelensky ett tal i fredags då, där han betonade situationens allvar för landet. Ja, vad har hänt sedan dess, och vad vet vi om Ukrainas sätt att försöka hantera frågan under de här dagarna, Olle?
Ja, Ukraina slåss ju för sitt liv, bokstavligen. Och de vet att de behöver relationen med USA. De kan inte klara det här. Alltså i det här avtalet, vi ska komma ihåg det låg ju också en non-aggressionspakt mellan Washington och Moskva.
Mm.
Alltså för en europé som hör det vet man ju vad det betyder. Va? För Ukraina har det varit nödvändigt att visa konsiliens gentemot USA och visa sig konstruktiv i den här processen och säga att man vill ha fred och man vill ha vapenvila och allt sånt. Och det är klart, det vill man ju. Men ukrainarna vet ju lika väl som vi andra att fred är inte kapitulation. Och fred är inte bara frånvaron av krig, utan det är ju faktiskt full suveränitet för Ukraina som nation. Och fritt val i säkerhetspolitiken och handelspolitiken och utrikespolitiken.
Mm. Jan, vad säger du om Ukrainas reaktion så far?
Jag tror att Ukrainas reaktion går ut på att försöka behålla de positiva delar som trots allt finns kvar i relationen till USA.
Mm.
Och det ena är den underrättelseinformationen som är utomordentligt central för Ukraina. Européerna kan inte ersätta den. Det andra är vapenleveranserna som Europa bekostar. Om amerikanerna vägrar att sälja vapen till NATO och Europa för Ukraina, så kommer det bli ännu värre, därför att européerna kan inte fullständigt ersätta dessa vapen. Så att för att minska katastrofen i den potentiella katastrofen i reaktionen till USA, så försöker då Zelensky och hans medarbetare manövrera så att amerikanerna blir mer resonabla med hjälp av europeerna.
Mm. Jan, finns det på kartan att man helt enkelt skulle säga tack men nej tack till USA, USA bryter relationen med Ukraina och Europa, europeerna själva skulle kunna försöka så att säga bygga upp tillräckligt snabbt möjlighet att ge ett motsvarande stöd så Ukraina kan fortsätta bedriva kriget, försvarskriget?
Det är teoretiskt tänkbart, men jag tror inte att Trump är beredd sist och slutligen att bryta den här linjen och förbindelsen till Ukraina. Därför att det finns tillräckligt många politiker i republikanska partiet som påminner honom om att då kommer han verkligen vara en kandidat för Chamberlain-priset. Mm. Om han överger Ukraina och sen det går åt pipan, då spelar det ingen roll vad Trump har gjort i övrigt i utrikespolitiken. Då kommer han för evigt att vara stämplad som förloraren och den som knäckte Ukraina, så att säga. Jag tror och hoppas att det avhåller honom från att fullständigt gå ifrån den här fredsprocessen, inom citationstecken.
Ja, men då kan vi fortsätta prata om de interna amerikanska relationerna här till det. Vad tror du, Olof, finns ett sånt internt tryck på Trump att ändå hålla fast vid det här och inte helt enkelt resa sig från förhandlingsbordet och säga att tacka för sig?
Ja, absolut. Och det är ju därför som han inte har gjort det än. Trump är ju feg. Han kallar sig för taco. Han ger upp när han får motstånd, och så är det ju. Det
har varit Trump always chickens out.
Precis. Så att det är en viktig sak. Men sen ska man ju också säga det som Jan påpekade med vapenköperna. Att här är det ju amerikanska företag som levererar vapnen och får betalt för det. Det ska mycket till för att Trump i förhållande till vapenindustrin gör en sån dumhet så att han inte låter europeerna köpa vapen. Det är det ena. Sen är det också så att det finns ju, bara i Pennsylvania så är det väl 100 eller 200 000 ukrainare med rösträtt. Så att inför mig, och många av ukrainarna stödjer Trump i valet. Och där ska man ju ha klart för sig att i en mellanvalssituation så kan de här ukrainska rösterna bli väldigt viktiga. Och han kan ju tappa sitt stöd i kongressen om det går riktigt dåligt i mellanårsvalet. Så att det finns en hel del faktorer som talar för att han inte säger upp relationerna. Från europeisk sida så vi får inte glömma att USA är vår viktigaste allierade i NATO. Vi kan ju inte bara liksom kasta bort det. Det går inte.
Nej, okej. Okay, så båda sitter där. Inom det republikanska partiet, jag var inne på det, men Olof, fortsätta med det. Finns det ett substantiellt fungerande motstånd där?
Det skulle jag inte fungerande. Alltså, det republikanska partiet har tagits över av kulturkrigare. Det finns inte den kraft i den traditionella republikanska rörelsen längre som fanns förut.
Men enskilda kongressledamöter?
Det finns enskilda kongressledamöter. Och det är klart att det skadar ju Trump rejält när sånt som Marjorie Taylor Greene lämnar i protest och så. Men det finns inte den kraft i det republikanska partiet som gör att man kan göra upp med MAGA. Det gör det inte. Utan MAGA dominerar för lång tid framåt. Och har vi riktig otur så blir president.
Vad säger du om det, Jan, Trumps front mot republikanska partiet? Är det som Olle säger att det är MAGA som dominerar där, eller finns det möjligheter till motstånd?
Det finns ett litet motstånd i den här frågan i varje fall. Det finns sådana som säger att det här, vi kan inte överge den traditionella amerikanska linjen peace through strength, alltså fred genom militär styrka. Vi måste fortsätta stödja Ukraina. Men alltså i sist och slutligen så skulle Trump kunna köra över dem. Men jag tror att det finns tillräckligt många inom media och andra intresserade för att han avstår ifrån det. Men Olle har ju rätt i att han fortfarande behåller sin position inom republikanska partiet MAGA. Men jag tycker nog att det här Epstein och händelserna därefter innebär ett tecken på att det börjar svikta lite. Jag har uttryckt det som att liksom det börjar läcka lite ur dammen. Det är väldigt lite nu, men det kan bli mera. Och i den situationen så kommer presidenten inte vara lika mäktig längre. Men återigen, vi är väldigt tidigt i den här försvagningsprocessen. Den kan möjligen brytas, men jag tror det är väldigt osannolikt. Jag tror det kommer att bli en försvagad position för Trump successivt.
Mm. Olle?
Ja, nej, men jag håller med om det, absolut. Han har ju förlorat New York Post till exempel i den här Ukraina-frågan. Och det var ju en väldigt viktig stöd för honom. Så att det finns absolut tecken på det, och han har ju dåliga siffror. Väldigt dåliga siffror han. Så att visst, opinionen är emot honom. Problemet är ju då, tycker jag, att den här kretsen av IT-entreprenörer har ju ingen känsla för amerikansk konstitution eller amerikanska politiska traditioner, utan de river ju ner vad som helst, va? Allt Musk, Thiel, bara för att nämna två namn där. Så att, och de är ju mäktiga. Och det finns ju ett antal finansiärer av de här maga människorna som är både rika och mäktiga. Och ett fundamentalt problem är ju Murdoch Media i Storbritannien och i USA. Och de driver ju de här kulturkrigsfrågorna.
Mm. John, vad tänker du om det techjättarnas allians med Trump? Hur viktig är den för honom?
Den är viktig, men kanske inte så jätteviktig i just den här frågan. Som en allmänt stöd till Trump är det jätteviktigt. Och de är väldigt inflytelserika naturligtvis. Men just i säkerhetspolitiken tycker jag väl inte. Jag tycker mer att den här kopplingen vi var inne på till valkretsarna. Det finns ju forskning som visar att det finns försvarsindustri i nästan varenda delstat, i nästan varenda kongressdistrikt. Det är väldigt svårt för en president att avstå från, som Olle var inne på, de här pengarna som nu går till Ukraina-hjälpen eller Ukraina med militära medlen. Det tycker jag är viktigare än de här miljardärerna, i varje fall i denna fråga.
Jan, en fråga till om amerikansk politik och amerikansk opinion. Hur nära skulle du säga att de amerikanska väljare idag känner sig till det Europa där liksom, det var ju några generationer sedan som kalla kriget ut, eller en generation sedan kalla kriget utkämpades, flera generationer sedan första och andra världskriget. Är Ukraina för den amerikanska väljaren, är det liksom ytterligare ett långt bort i stan, eller i vilken grad tror du det finns ett genuint engagemang och delaktighet där?
Det finns fortfarande ett genuint engagemang och delaktighet, men det är betydligt mindre än tidigare. Jag menar, Vance är ju, som Olle var inne på, ett exempel på den här nya generationen som struntar i Europa, som åker till München och säger idiotier om europeisk yttrandefrihet. Den amerikanska administrationen själv liksom förtrycker yttrandefriheten i USA på ett, för enligt min uppfattning, mycket värre sätt än vad som sker i något europeiskt land. Mm. Men den här gamla generationen, Bob Dole, som hade en sån kolossal koppling till Europa, Europas säkerhet, John McCain, den är ju borta. De finns inte längre. Mm. Och det är ett problem i det här sammanhanget, utan tvekan. Det finns inte den sentimentala, nästan emotionella kopplingen till Europa och Europas säkerhet som så många amerikanska politiker under andra världsperioden efter världskriget har täckt. Och det är ett problem på sikt.
Vad tänker du om det, Olle? Avtagande engagemang generellt i USA?
Nej, men jag har helt rätt i det. Och det är ju en ödesironi att Amerikas storhet, Amerikas greatness, var ju intimt kopplad till de insatser man hade gjort både under första världskriget och andra världskriget. Och inte minst efter att bygga upp Europa och de globala institutionerna. De som drev välståndsutvecklingen och det politiska samförståndet i världen, det var ju de amerikanska institutionerna. Så när man säger Make America Great Again och så kastar man sina allierade på soptippen, det är liksom en väldigt konstig idé, va? Och istället så ska man då bara vända sig till Asien. Men det är de facto så, det måste ju styra europeisk politik framöver. Jan påpekar det här att vi har inte kapacitet då på ett antal områden, inte minst underrättelsesidan och satellitsidan. Det är riktigt, men allting kan byggas ut.
Okej, vi ska prata lite om slagfältet i Ukraina också, som då ligger bakom naturligtvis avgörande. Där känner, tror jag, många med mig känner att det är lite svårt att hänga med i det som händer. Fronterna står ju ganska stilla, det kommer skilda uppgifter. Olle, vad tar du med dig från de senaste månadernas utveckling just när det gäller kriget som förs?
Ja, att Ukraina lyckas stabilisera situationen. Och vi noterar ju att Prokhorovsk har ju inte blivit ockuperat än, utan man fortsätter och man har gjort motanfall så sent som i natt, som tydligen har varit ganska framgångsrika. Ryssarna har jättestora militära problem och de har tilltagande ekonomiska problem, så att situationen i Ukraina är hanterbar, absolut, men de behöver pengar och de måste få pengar från Europa, för de får det finns ingen annanstans.
Mm. Vad är du, Jan, din bedömning om läget på slagfältet?
Jag ligger nog ganska nära Olle, men jag kanske en aning lite mer pessimistisk om ukrainarna. Det är ett väldigt tryck på den ukrainska fronten nu, till exempel i Pokrovska. Och faller den stan och några av de som ligger in till där, då kan det bli allvarligt. Men än så länge håller ukrainarna emot. Och jag menar, de här anfallen mot Pokrovsk började väl vara i augusti 2024 eller något sånt där. Alltså, det var någon som sa att om man skulle jämföra ryssarnas framsteg här mot en snigel, så hade snigeln rört sig betydligt snabbare än den ryska armén har gjort under de här 15 månaderna som har gått sedan dess. Så det säger väl ändå en del, och till oerhörda kostnader i förluster alltså. Mm.
Men Jan, det har väl varit betecknande för hela det kriget att vi har inte sett de här snabba genombrotten och snabba framstötarna som man kanske såg under 90-talets krig, då man kunde anfalla och ta många tiotals kilometer på några dygn, utan det är svårt att ta sig fram. Det gäller ju Ukraina också, att genomföra offensiver.
Ja, precis. Och det tycker jag, som Olle är inne lite grann på, talar emot ryssarna. Ju längre ukrainarna kan hålla emot, ju mer blir det ekonomiska och politiska trycket på den ryska ledningen. Alltså, de kan inte ta de här förlusterna i all evighet. Och när den liksom punkten går där de inte klarar det längre, det kan inte jag säga. Men det kan inte vara liksom 10 år framåt, utan betydligt närmare.
Men Jan, det har vi ju också hört mycket under kriget. Då påpekar ofta folk att Ukraina kan ju inte heller det, utan det är ett utnötningskrig där det ändå är Ryssland som har de större mänskliga resurserna. Vad tänker du om det i argumentationen?
Ryssland slåss för sitt imperium. Ukraina slåss för sin överlevnad. Det är en kolossal skillnad i viljan att fortsätta.
Mm. Vad tänker du om det?
Nej, men helt rätt. Och jag skulle också lägga till det att när jag gjorde militärtjänsten, jag gjorde min sista KFÖ 1984, så det var ju ett tag sedan. Men det var ju, orden var ju alltid, ta terräng och försvara tagen terräng. Det kan du inte göra med drönare. Du måste ha boots on the ground, eller stövlar på marken. Mm. Och det här moderna kriget, det funkar ju inte riktigt som blixtkriget gjorde 1939-40.
Nej, det har vi onekligen märkt av. Det här pratar om mineralavtalet som allt var så mycket diskuterat i våras, som nu inte verkar prata. Var det bara slunt, Olle, det där? Eller vad hände med det egentligen?
Nej, men det var ju samma metod. Ja. Då skickades Scott Bessent till Kiev, alltså finansministern, för att presentera det här fruktansvärda råndokumentet som det var. Sen lyckades ukrainerna förhandla ner det till hanterliga proportioner. Nu är det ju glömt, va?
Ja, det är glömt.
Ja, men det var ju det här elementet att Trump skulle tjäna någonting på det här, va? Och vi har ju sett liknande formuleringar i det här pappret. Och det är samma teknik. Man skickar den här Driscoll då, som är vänsman i Pentagon, och skickas till Kiev för att svära och leva rövare med regeringen och säga att om ni inte godtar det här omgående så kommer ni att bli körda. Det är samma teknik, och nu förvandlas det här pappret då till någonting helt annat.
Mm. Jan, vill du kommentera det här med mineralavtalet? Vilken roll har det spelat?
Nej, det gick ju till som Olle säger, och jag tror ändå att det är en förutsättning för att Trump behåller de här banden till Ukraina. Och jag tror också att det finns paralleller i processerna, precis som Olle var inne på. Mm. Sen får vi se hur långt den processen kan gå positivt, men jag tror att många amerikaner trots allt betantar det på sitt avtalet som någonting positivt för båda parter. Sen kan vi diskutera hur positivt det är, men det har bidragit till att det inte har blivit något brott mellan USA och Ukraina. Och jag hoppas då att den här processen också kan bidra till att få fram något förslag som bevarar ett amerikanskt positivt intresse för Ukrainas framtid. Sen om det återigen leder till fred, det är ju en helt annan fråga, och det tror jag tyvärr inte att det gör. Mm.
Hörrni, vi ska avsluta och försöka summera och diskutera vad som sker de närmaste dagarna. Ett tag i helgen var det tal om att det var väldigt tajta deadlines. Det meddelades att Trump vill ha svar innan kalkonen kommer ut ur ugnen på torsdag redan, då USA firar Thanksgiving. Jan, hur ser du på tidsschemat så här? Är det verkligen skarpt läge att man måste landa i någonting nu, eller kommer det här dra ut på tiden? Vad ser du framför dig?
Jag tror det här kommer dra ut på tiden. I veckor, om inte månader.
Mm, okej, okay. För att när Trump säger att det gäller en deadline, då gör det inte det.
Nej, men han har också sagt att jag kan tänka mig att utsträcka tiden om det sker någonting positivt. Och han har idag sagt att det har skett positiva saker.
Ja, okay.
Så jag tror att det kommer inte vara något skarpt läge på torsdag.
Okej, okay, ingen deadline till kalkonen?
Nej, det tror jag inte. Och det är väl ryssarna som firar Thanksgiving i så fall. De har ju fått Ukraina som kom ut ur ugnen, som de ser det. Mm. Men nu blir det ju inte så, va? Utan sen är det ju så här, det är fortfarande det, jag tror det var Kristersson som sa det, att ryssarna måste tvingas i förhandlingsbordet. Det är ju det handlar om. Och man måste tvinga fram en vapenvila. Det är det handlar om. Och sen måste man ha klart för sig, vad är det som gäller? Jo, fred uppnås i den stund som Ryssland slutar att anfalla Ukraina. Det sa Sanna Marin för när kriget startade, att det är lätt att få fred, det är bara att Ryssland drar sig tillbaka, och det är samma sak som gäller idag. Mm.
En fråga, något som jag i alla fall hört tycker andra som ibland är att man pratar om en framtid för Ukraina som någon sorts feudalisering, det vill säga man förlorar sitt Karelen, man lever i framtiden i skuggan av den mäktiga grannen i öst. Är det någonting som finns på kartan och hur illa vore det?
Nej, det finns inte på kartan egentligen. Det var en helt annan. Finland var ju helt ensamt. Engelsmännen var i krig med Finland och engelsmännen var förhandlade om fred med Finland tillsammans med Sovjet liksom, så att, och Stalin. Så att det var en situation som var fullständigt omöjlig för Finland att hantera. Det här är ju inte så. Ukraina har ett mäktigt stöd för ett EU som är 10 gånger starkare än Ryssland ekonomiskt. Så att, och som dessutom, alltså, om Europa ska hjälpa Ukraina effektivt så räcker det med 0,3% av EUs BNP. Det är liksom ingenting, det kommer inte ens att märkas. Va? Så att de har ett mäktigt stöd i Europa, men det finns kritiskt stöd som Jan har varit inne på, underrättelseverksamheten bland annat, och vissa vapen som, där man behöver amerikansk positiv medverkan. Men vi behöver inte någon amerikansk medverkan för att kapitulera inför Moskva. Det ska vi vara på det klara med.
Mm. Vi ska ta slut då, Jan. Vad tror du kommer ske de närmaste tiden? Vad är det som blir avgörande? Vad ska lyssnarna hålla utkik efter i rapporteringen för att förstå vad som händer?
De ska hålla utkik på hur går de här förhandlingarna? Hur signalerar amerikanerna, Rubio och Trump? Var tycker de att läget finns? Vad säger Zelensky och vad säger ryssarna? Och jag tror alltså att det kommer fram något sorts gemensamt förslag till fred här, men jag tror att ryssarna kommer att förkasta den. Så då tror jag att kriget kommer att fortsätta tyvärr.
Mm. Det är din spaning framåt, Olle. Vad är din motsvarande spaning framåt?
Ja, nej, men jag ser det så också. Det som Europa kan göra det är att ge maximalt stöd till Ukraina för dess suveränitet och för att den ukrainska demokratin ska kunna leva vidare och för att de ska kunna slutföra en medlemskapsprocess med EU. Och det stödet är jätteviktigt. Men om det kommer räcka för att driva Putin till förhandlingsbordet, det är jag väldigt tveksam till.
Men kan vi i alla fall konstatera att det här, vi började med att prata i väldigt kritiska ordalag om det här amerikanska fredsförslaget. Det försöket så att säga att vrida om nacken på Ukraina och tvinga dem till en förnedrande fred, det har misslyckats menar du eller?
Ja, men det är ju tredje eller fjärde försöket i så fall som har misslyckats.
Och då kommer det komma ett femte eller bättre?
Duracell-kaninen kommer att komma tillbaka. Jag är mycket orolig för att inte det här, även om vi kommer fram till ett bra dokument just nu, så kommer det inte vara beständigt eftersom det hela tiden finns de som vill undergräva Ukrainas suveränitet.
Mm. Ja, Jan, vill du kommentera det? Är det så att vi ser att det där energin kommer från Vita huset, att man Duracell-kaninen som Olle uttrycker det? Ja.
USA, framförallt Trump, vill bli av med det här kriget nästan till vilket pris som helst. Så den risken som Olle pekar på finns uppenbarligen. Och därför måste Europa fortsätta att stödja Ukraina oerhört kraftigt och helst öka det stödet ytterligare för att Ukrainas självständighet och frihet ska bevaras så mycket som möjligt.
Mm. Vi tar väl det som slutord och som uppmaning till varandra och till oss själva och till våra europeiska politiker att det är det som gäller. Stort tack Jan Hallenberg, professor emeritus vid Försvarshögskolan för att du medverkade idag. Tack!
Tackar.
Stort tack Olle Ehrenkrona för att du var med idag också.
Tack, tack!
Och stort tack till er som har lyssnat på dagens avsnitt av Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Som vanligt är ni varmt välkomna att höra av er till oss på redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis diskuterat, men också några idéer och förslag på ämnen vi borde ta upp i framtiden. Maila då till ledarsidan@svd.se. Dagens producent, han heter Jesper Sandström, själv heter jag Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs snart igen.